The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finns det någonting som du skulle vilja säga till poliserna som utredde det här?
Ja, att göra en utredning. Mm. Det är som är ogjort.
Gör om, gör rätt.
Mm. Ja. De har ju inte gjort någonting i utredningen liksom, från början. Så det är ju det som är så skrämmande.
Sen är det precis som den här teknikern som Aftonbladet anlita sa, att man var ju väldigt förvånad över att det var så mycket antaganden och att man trodde, och det känns ju inte riktigt seriöst. Liksom.
Det tänkte jag också på när jag läste att det var mycket.
Samma kväll som 52-åriga Bengt Jäger hittade stöd i sitt hem i Latikberg gjorde polisen bedömningen att det rörde sig om en olycka. Trots flera oklarheter kallades varken läkare eller kriminaltekniker till platsen. Eftersom det fanns en stor mängd blod i Bengts trappa utgick polisen från att Bengt hade ramlat och slagit ihjäl sig. Men anhöriga till Bengt är övertygade om att ett brott ligger bakom hans död.
Och så har man vetskapen om, ja, vi vet. Liksom. Mm. Det är väldigt plågsamt. Man ser fort, liksom, man har någonting att göra och prata med er och sådär. Vad som helst, man jobbar och allting. Det går ju bra, men du ska gå och lägga dig på kvällen. Då funderar du ju, hur i helvete ska man få någon ordning på det här?
Gunnar, Bengts bror, och hans partner Karina känner än idag stor frustration kring att polisen aldrig utredde Bengts död ordentligt. I den här dokumentärserien försöker vi gå till botten med hur Bengt dog.
Det kan ju säga att vi har ju tvekat så många gånger själv om det är vi som är fel. Om vi är fel ute, om vi är helt fel i huvudet. Liksom. Om vi är konspiratoriska. Alltså. Mm. Om det är vi som har tittat på för mycket Beck. Eller... Ja, men förstår ni?
Alltså... Överskridit dosen.
Ja, precis. Om man är liksom, om det är vi som är...
Du lyssnar på podcasten Motiv och på Vad hände Bengt Jäger? En dokumentärserie i 6 delar om ett mystiskt dödsfall i en trappa.
Det är utstansat hår ända in till hjärnan.
Producerad av mig, Ebba Adsenius, och av Johnny Kock.
Och det var ordagrant sån. Det tyder på ett slag med ett utstansat föremål, till exempel hammare.
Exekutivproducent Nils Bergman.
Och då blir jag alldeles kall när jag kommer ihåg att jag såg en hammare under bullerplanket mot vägen och jag tog till och med ett kort på den.
Del 3. Konfliktfyllda relationer. Fyra dagar efter att Bengt anträffades död påbörjades Bengts obduktion på Rättsmedicinalverket i Umeå. Den bakgrundsinformation som rättsläkaren hade fått av polisen var att Bengt hade hittat död i sitt kök och att det inte fanns några misstankar om brott. Senare tillkom uppgifter om att Bengt troligen hade ramlat i sin trappa. När Gunnar och Karina under våren 2013 tog kontakt med rättsläkaren över telefon ställde sig rättsläkaren frågande till polisens teori.
Vi är på församlingshemmet i Vilhelmina och pratar med prästen inför begravningen. Och då ringer rättsläkaren Johanna Loisen och är väldigt upprörd och säger att det stämmer inte polisen påstår. Då sa ju det att vi har ju liksom vi av den uppfattningen också. Att jag har ju kommit fram till att det stämmer inte det polisen påstår.
När rättsläkaren ringde upp Gunnar och Karina berättade hon att Bengt hade en 5x7 cm stor utstansad skada i huvudet. En skada rakt ovanför det vänstra ögonbrynet som gick ända in i pannbenet.
Det är utstansat hår ända in till hjärnan.
Och då så sa hon också att han hade egentligen tre dödsorsaker. Alltså den där utstansade håret i pannan, det borde han ha dött av. Men hon sa man kan ju aldrig vara 100% säker på någonting. Men däremot så hade han ju knäckt nacke, vilka han också borde ha dött av. Och sen hade han inget blod i kroppen heller. Så att det var ju den tredje dödsorsaken. Så hon fann det ju också väldigt märkligt att han skulle ha krypit runt i 8 meter. Så att hon var ju helt på liksom den linjen att hon var väldigt frågande till att det var en olycka.
Med tanke på skadebilden reagerade rättsläkaren på att Bengt hade tagit sig hela vägen från trappan in till köket. Det är en sträcka på flera meter som saknade blodspår. Eftersom polisen aldrig kallade någon läkare till Bengts hus gick det aldrig att fastställa vilken dag Bengt dog. Bengt kan ha legat död i upp till 4 dygn, vilket innebär att hunden kan ha varit instängd lika länge.
Och då började vi ju fundera sen när de kom ut det här med hunden och hur kunde hunden ha varit inne i flera dagar. Det borde finnas kissfläckar eller det borde ha trampats runt i de här blodpölarna. Men då sa den här polismannen att nej, alltså det, jag har haft hundar så länge så jag vet att de kan hålla sig. Liksom, och, det, jag känner, och jag menar man bråkar ju inte med en uniformerad polis, så är det ju.
Karina och Gunnar hade inte bara kontakt med rättsläkaren efter dödsfallet. De hade också kontakt med olika poliser. Poliser som aldrig kunde bringa klarhet i några frågor. I obduktionsrapporten står att den samlade skadebilden med den utstansade skadan i skallbenet i kombination med skadorna i halskotpelaren kan förklaras av exempelvis fall mot utskjutande av gränsat trubbigt föremål. När Karina och Gunnar frågade polisen vad Bengt hade slagit sig på fick de aldrig något svar. Det fick heller inte rättsläkaren som obducerade Bengt.
Den 2 maj har ju du ett samtal med Johanna Loisel där. Och vad berättar hon då till dig?
Jag måste kika.
Ja, det klipper.
Alltså prassel.
Karina, som tidigare arbetat som nämndeman, förde noggranna anteckningar efter Bengts död. I maj 2013 hade hon ett viktigt samtal med rättsläkaren.
Just det, hon ringer upp mig för jag har sökt henne. Ja, först säger hon ju då att hon har av sekretess så kan hon inte prata med mig. Men sen säger hon ju i alla fall då att Bengt hade en skada och... Jag måste läsa minne, känner jag.
Ja,
jo, och hon säger att hon upprepade gånger frågade polisen om uppkomsten av skadan då hon tycker det ser underligt ut. Polisen är tvärsäker på att det är en olycka, säger hon. Hon sa att hon hade frågat polisen flera gånger vad det var som hade gjort den här skadan, och de hade sagt det vet vi, men hon fick aldrig reda på vad det var. Så jag menar, det sa hon till mig liksom. Hon tycker att skadebilden tyder på ett slag med ett utstansat föremål, till exempel hammare.
Och det här, den här som du säger nu, det är du 100 på att det,
ja, men precis, för jag skrev ju ner det här direkt. Jag är den här ständiga sekreteraren. Jag sitter och skriver hela tiden när jag pratar. Men jag satt och skrev när jag pratade med dig också. Så att och i och med att man då kan skriva lite slarvigt och sådär, så det var ju därför jag liksom sökte henne igen och fråga om jag uppfattar det här rätt. Och jag berättar lite om hur jag tänkt och hur Gunnar har resonerat, och så berättar jag även om hunden då, och den fundering jag hade om hunden, hur den kunde ha varit där i 4 dagar utan att det har blivit lämnat spår. Och enligt Johanna kan han ha legat död upp till 4 dagar. Men hon kan ju bara fastställa dödsdag om hon har varit där då. Och det var ordagrant så, det tyder på ett slag med ett utstansat föremål, till exempel hammare. Och då blir jag alldeles kall när jag kommer ihåg att jag såg en hammare under bullerplanket mot vägen, och jag tog till och med ett kort på den.
När rättsläkaren sa att skadan i Bengts huvud kan ha uppkommit av ett slag med en hammare, minns Karina att hon 2 veckor tidigare sett en hammare på Bengts tomt. En vanlig snickarhammare med gult och svart skaft som tinat fram under snön. Enligt Karina och flera andra som kände Bengt var det inte Bengts hammare. Bengt hade bara verktyg av hög kvalitet, men den här hammaren var en citat billig skithammare. När Karina berättade för polisen att det låg en hammare på Bengts tomt sa polisen att de skulle åka dit. Men så vitt hon vet gjorde de aldrig det, och hammaren försvann.
Den 8 maj så har du ett samtal med Daniel och Jonas.
Efter att Karina hade pratat med rättsläkaren om hammarteorin kontaktade hon förundersökningsledaren, Dan-Olof Jones.
Jag läser innantill vad jag skriver här då. Jag har ringt Dan-Olof Jones flera gånger under dagen men fått till svar att han äter eller att han fikar. 15.30 svarar han. Jag säger att jag vet att de har fått rapport från rättsmedicin och undrar vad de har att säga om dödsfallet. Han menar att han ska skicka en kopia till bröderna av rapporten idag. Jag frågar, ja men vad är det Bengt har slagit ihjäl sig på? Jones slirar och menar att han kommer att skicka ut svar. Men jag vidhåller min fråga, svara bara på vad det är som har slagit hål in i hjärnan på Bengt. Eftersom vi kan inte hitta något i anslutning till trappan som han kan ha ramlat på. Men Jones hummar runt, och när jag pressar på säger han att han vet inte det. Jag blir då mycket förvånad eftersom Johanna rättsmedicin sagt att polisen varit mycket tydliga på att de vet detta. Och att hon varit i kontakt med polisen ett flertal gånger eftersom hon tycker att det är något som är fel. Jag frågar hur hänger det här ihop och varför säger hon så? Han säger att det är någon annan som har hållit i detta då. Och då känner jag mig väldigt förvirrad. Och så säger jag det till Jonas, nu fattar jag ingenting. Vad är det som gör att alla, till exempel Steve Eriksson, hänvisar till dig? Att det inte är du som utreder, du vet ingenting och har inte sett något som helst dokument. Jo, men jag är förundersökningsledare, säger han. Hur går det med utredningen av Bengts dödsfall? Jonas säger då att det inte har varit någon utredning utan att dödsfallet är avslutat. Det måste avslutas, annars har vi inte fått begrava honom, säger han. Jag blir lika happy nu när jag läser det här. Alltså,
för att det där är ju ett av de märkligare svar någon har gett. Det är ju ingenting.
Nej.
Det är liksom, det är bara fram och tillbaka, så säger ingenting till slut ändå.
Innan Karina hade det här otydliga samtalet med förundersökningsledaren, som vi inte fått kontakt med, ägde Bengts begravning rum i Latikbergs kyrka. Det som ursprungligen var tänkt som en vacker minnesstund förvandlades snart till en oförglömlig händelse av helt andra anledningar. Och polisen behövde rycka ut.
Elin var väl med då vi var vid begravningen och kyrkan? Ja,
precis. Som helst. Nej, utan vi tar... Spena berätta er upplevelse kring begravningen.
Ja, hur ni blev utsatt i forskningen och allting. Mm.
När vi är hemma hos Gunnar träffar vi Karinas dotter Elin som arbetade tillsammans med Bengt på Gunnars företag i Dorotea. Precis som Karina och Gunnar närvarade även hon på Bengts begravning.
Hur var din relation med Bengt?
Ja, men jag jobbade med Bengt ett tag. Han var ju väldigt tystlåten, men han hjälpte ju alltid till om det var någonting. Så att när... Ja, jag gick alltid till han och frågade om hjälp.
Han var hjälpsam?
Ja, han var väldigt snäll. Mm. Det var, och väldigt mån om oss allihopa. Mm.
Mm. Vi förflyttar oss till den 19 april 2013. Elin och många andra har samlats i Latikbergs vita kyrka för att ta farväl av Bengt.
Ja, det var ju ett trauma bara det. Nej, men det jag kommer ihåg, det var ju att det var första gången jag träffade henne. Och så det starkaste minnet jag
och en av dem som är där är Bengts syster, som vi i den här serien har valt att kalla Monica. På begravningen träffar Elin Monica för första gången.
Det började med att hon sprang in och tog tavlan, alltså fotot på Bengt. Och då sprang min lilla syster efter henne.
Innan begravningen är över går Bengts syster fram till kistan och roffar åt sig tavlan med fotot på Bengt. Hon menar att det är hennes tavla och börjar anklaga Elin och Karina för stöld. När Monica stormar ut ur kyrkan följer Elin och hennes lilla syster efter. Och när de kommer ut ser de en bil som blockerar in- och utfarten. Bengts syster går raskt mot bilen och i handen håller hon tavlan invirad i en näsduk. Elins lilla syster Eva blir upprörd och försöker hinna i kapp.
Och så sprang jag efter också, men en bit bakom. Och då skulle hon gå fram till bilen och säga åt henne att lämna tillbaka den. Mm. Och då låser hon bildörren så att inte hon skulle kunna komma in. Och så pekar hon fulfingret åt min lilla syrra. Och då står hon bara och gapar. Alltså, jag vet inte hur gammal var Eva då.
Eva gjorde så här.
Ja, men hur gammal var hon? Hon var inte gammal.
2013. Mm. Ja, hur gammal är hon då?
Jag kan inte tänka. Så då...
Efter den här tumultartade situationen åker Elin, hennes systrar och Karina mot bygdegården för att förbereda Bengts minnesstund. När de sätter sig i bilen är de skärrade och innan chocken har hunnit lägga sig får de syn på Monica igen.
Och då stod hon där vid parkeringen och då sa vi men nu har hon säkert ångrat sig och väntar på oss. Liksom. Så vi började sakta ner där och det var ju då hon brände iväg igen och så kommer en stor korsning där vid Latikbergs kyrka. Och då kom hon helt plötsligt och kör rakt emot oss och då stannar ju Malin och då börjar hon med det där och köra runt oss.
Runt. Det var inte så ett varv att köra iväg utan det var som maniskt.
Och liksom verkligen jättenära och jag sa nu smäller det så jag liksom.
Medan Monica åker tillbaka till kyrkan, där det fortfarande är fullt med folk, åker Elin och Karina vidare till bygdegården.
Och sen kommer jag ihåg det när vi var och skulle fika, att hon kom dit. Och då kommer jag ihåg att jag sa till mamma att nej, men nu kommer hon. Och då sa mamma att nej, men vi låter det vara alltså, för att det inte skulle bli mer bråk.
Hon är ju ändå hans syster, så jag liksom säger. Ja.
Och då ställde jag mig i vägen när hon kom. Och sa att hon skulle bete sig. Och då kollade hon på mig som att hon inte alls visste vad jag pratade om. Hon sa bara, nej men vadå? Alltså, hon förstod ingenting. Och då började jag tveka på, men gud, var det här samma människa? Alltså man började tvivla på sig själv. För att man har aldrig, alltså jag har aldrig upplevt en människa som... Jag menar, alltså, ingen ånger, ingenting. Det var som att hon inte ens hade varit på plats. Nej. Ja, det var otäckt.
På minnesstunden pratas det om att polisen kom till kyrkan efter begravningen. Utifrån den polisanmälan vi har begärt ut kan vi bekräfta att det finns en anmälan och att polisen faktiskt kom till kyrkan.
Jag ringde ju upp polisen, för sen när vi hade då, den här minnesstunden var över, då hade man ju börjat reta upp sig över polisens agerande på något sätt. Så då ringde jag ju Lycksele polisen och först så sa man att nej, jag kunde inte få prata med någon för att de var på kurs. Och då sa jag nej. Det är skitsnack, för de har varit här på en begravning. Skändat en begravning, så jag. Hur är det möjligt att ni åker ut och gör en sån här sak på en begravning? Alltså det är helt otroligt, det är en tavla det handlar om liksom. Och då sa han någonting om att någon, då hon hade ringt in och sagt att någon hade blockerat infarten. Och då måste vi åka ut, sa han till mig då. Men det där jag kollade med poliser senare och sa nej, vadå? Det, liksom, varför? Det finns väl inget tvång att åka från Lycksele till Natikberg för en sån sak. Så jag vet ju inte, jag har ingen aning. Men hon har ju den där nyckeln som får dem att måste åka ut. För vi har ju en restaurang och vi ringer ju varje gång det är inbrott och då åker de aldrig ut. Så att det är ju liksom något hon säger som gör att de åker ut varje gång.
Mm.
Och alla såg ju det här uppe från kyrkan också.
När polisen anlände till kyrkan var Carina och Elin upptagna med att förbereda Bengts minnesstund i bygdegården. Bengts kusiner, Astrid, Vega och Per-Erik befann sig dock fortfarande vid kyrkan. De blev överraskade av polisens ankomst under begravningen och förvånas än idag över polisens beslut att dyka upp vid ett sånt tillfälle.
Hon använder mus, hur ska jag säga? Hon får hjälp av dem.
Jo, alltså, men polisen måste ju skydda om du säger att de ska hjälp. Då måste de ju skydda dem. Det är så hon använder.
För som sagt, då har varit begravningen då fick polisen att komma från Lycksele.
Mm.
För det är en fotoram och en kamera, en pocketkamera.
Det var en väldigt, väldigt konstig begravning. Det var märkligt, märkligt. Mycket buller och... ska man förklara det? Idioti. Störande.
Nej, men då, jag måste bara säga att jag var ganska så knäckt. För då hade jag ju liksom lite bakgrund på hur hon hade hållit på. Så att jag nonchalerade henne totalt. Jag orkade inte med att titta på henne i ögonen. Hälsade inte på henne. Jag gjorde ingenting. Jag bara gick förbi. Hon minns jag så väl. Hon satt med där på bänken. Och begravningen... var ju fin och allting, tills hon då började domdera där och fick ju för sig att på något vis skulle hon anklaga vi som var begravningsgäster på att vi hade
stulen kamera.
Stulen någonting, för de började härja där framme och vi förstod ju ingenting.
Och vet du, det var nästan 80 personer i kyrkan, så vi var ju inte bara vi.
Och just det där, då hon gick fram och tog Bengts kort. Fram i kyrkan. Vi hade ju inte ens avslutat. Begravningen var i princip inte avslutad. Tog med sig det och så rapplade hon iväg ut genom...
Sprang.
Genom... Så det hade varit, vad säger man, defilering? Eller vad säger man?
Var...
alla hade gått och sagt...
Ja, vi hade gjort bort det där och så var det ju som innan avslutet. Tog hon liksom kortet, i princip en näsduk eller någonting och tog kortet med... Jag kände som att du är bara som beviset för någonting. Och
det finns så mycket galet så oj.
Noll respekt.
Ja, och så gick hon ut och då i princip så slutade ju som begravningen då, så vi gick ut ifrån kyrkan allihopa och det som jag inte kunde förstå då. Jag tror vi var ganska tidigt.
Ja, vi hade ju bilen så nära så vi tog oss ut.
Då stod hon där vid vägen. Poliserna stod, en polisbil stod där.
Den kom precis när vi skulle fara. Hon stoppade dem på parkeringen där och så.
Och det kändes precis som det var så arrangerat.
Vi fattar ingen.
Och då fick man ju veta sen att hon hade anmält att det hade stupat.
Men hur reagerade folk på begravningen?
Ja, men alla var ju... Jag tror hon var så chockad. Så jag tror
alltså att vi som visste lite grann hur det hade varit innan kanske reagerade mera. Men jag tror ändå gemene man förstod aldrig vad som hände riktigt.
Men hon visar noll respekt för Bengt Fråg.
Nej, absolut inte. Det är väl kanske där vi reagerar mest.
Mm.
Kusinerna reagerade starkt på det som hände under begravningen eftersom de redan då visste att Bengt och hans systers relation präglades av konflikter. Konflikter som enligt kusinerna ledde till att Bengt mådde dåligt.
Det var en sorglig sista tid.
Mycket. Mm.
Du berättade att han ringde och grät.
Ja. Oh.
Var det någonting nytt eller hade han gråtit inför dig innan?
Nej.
Det är något händelse.
Han var nog desperat.
Ja. Han kunde inte hantera situationen helt enkelt. Nej.
Jag tror det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
När Bengt och Monikas pappa gick bort år 2012 uppstod bråk om arv. Bengts pappa ville att Bengt skulle fortsätta att ta hand om skogen, vilket resulterade i konflikter mellan syskonen.
Pratar han med dig någonting om just det han hade ärvt och hur han tänkte sig att någon skulle ärva honom så småningom i och med att han inte hade några egna barn? Var det någonting som ni pratade om?
Ja, det var sommaren före. Var hemma hos honom. Och
blir ledsen.
Ja. Ja, men i varje fall. Det var väl det här. Han visade mig den där räkningen från familjens jurist.
Ja, vad det heter. Jo, familjens
jurist.
Ja.
Och då han skulle betala. Eller ja, det var bara att tänk att du betalas. Det fanns väl inga pengar då i dödsboet efter föräldrarna tillgängligt. Nej. Men de skulle ju ha betalat. Och säger han ju, alltså hon är ju så dum, hon fattar ju inte att det är ju våra pengar det här.
Hon tror
att
dödsboet betalar,
men det är ju våra pengar, alltså det blir ju Everöds bank ungefär. Och då säger han så här till, men så vet du, vi satt i vardagsrummet där, så säger man, så vet du, den som kommer ärva dig, det är ju hon. I helvete, jag ska skriva testamentet. Hon ska inte ärva ett öre.
Så vi tror det är uppbränt.
Ja, om man nu ens skrev. Det kan vara precis som man säger, men man gör inte.
Precis.
Nej, hon ska ju inte ärva någonting.
Nej, jag måste...
Ja, det blir känsligt.
Ja. Ja, du säger.
Knappt ett år efter det här samtalet avled Bengt. Och systern Monica ärvde skog till ett värde av flera miljoner. Även bröderna fick sin del av arvet. 3 dagar efter att Bengt hittade stöd kontaktade Bengts kusin Astrid Monica. Redan innan dess hade Bengts halvbror Gunnar försökt att nå Monica i flera dagar.
Gunnar ringde men han fick inte tag på hon. Hon hade ju varit så att hon hade lagt haft flera telefonnummer. Så att ingen av oss hade ju samma nummer. Jag vet inte vad du fick för telefonnummer om hon ringde upp dig. Hon ringde brorsan, han hade ett annat. Alltså det var olika nummer till alla.
Anledningen till att Gunnar hade försökt få tag i Monica var för att Bengt hade bett honom om det. När Gunnar och Bengt talades vid i telefon, 4 dagar innan Bengt hittade stöd, ska Bengt ha sagt att Monica var helt galen.
Onsdag den 20 mars. Bengt ringer och vill att han ska tala med hon och lämna tillbaka nycklar hon tagit till vapenskåp. Det går inte att prata med henne, säger han. Och sen får jag aldrig tag i henne mer.
Nej. Och det här sista samtalet då, hur var han då? Sinnesstämning?
Ja, han var ju upprörd liksom, för det hade ju varit jävla bråk liksom, och så, som skriven är där liksom, att hon är ju helt omöjlig att kommunicera med.
Mm.
Så han var ju väldigt upprörd över det.
Mm. Och vet du om han då var ensam i sitt hus när ni pratades? Eller hade han någon med? Det var ingen med honom då?
Nej, det tror jag inte.
Nej. Och var han... kändes det som att han hade druckit eller var påverkad?
Nej, nej.
Sen går det ju ända till 6:30 innan du ringer.
Då är hennes telefon avstängd och sen är han ju avstängd i flera dagar. Jag ringer väl inte till Bengt först på fredag eller lördag.
Ja, fredag 22 har du ringt. 9:25 ringer och då får du ingen svar.
Nej.
Nej.
Och brukade Bengt svara i telefon?
Ja.
Gunnar ringde till Monica flera gånger, men telefonen var avstängd. Enligt Gunnar var telefonen igång igen samma dag som Bengt hittades, men Monica svarade inte när han ringde. På onsdagen, veckan därpå, ringde Bengts kusin Astrid till Monica.
Jag frågade var hon var någonstans, för jag tänkte, är hon i Vilhelmina och jobbar, är hon i Norge, eller vi hade ju hört att hon jobbar på olika ställen. Nej, hon var i Umeå och gick på strandpromenaden. Jaha, sa jag. Men jag måste meddela dig att din broder Bengt är död, har hittat stöd. Va? Det förstår jag inte vad du säger. Nej, det förstår inte jag heller, sa jag. Men det är faktiskt sant. Alltså hon motar så här på en gång.
Så det var du som, du som berättade för henne?
Ja, då sa han, när träffade du Bengt sist? Jag kunde bara låta bli och fråga. För jag hade snurrat väl i huvudet på en. Och då sa hon, hon hade varit där på fredag. Och jag började frysa bak i ryggen. Det var som någon som jätteotäckt. Och jag skulle dumpa en katt. Jaha, men var han hemma då? Nej, han var inte hemma. Och det här är typiskt hennes svar. Nej, sådär.
Kort tugget.
Men hon hade ändå varit inne
i Bengts hus. Alltså hon hade varit dit. Men jag vet ju inte vad hon hade gjort med katten. Eller om hon hade... Det framkom ju aldrig om hon hade lämnat någon katt. Eller... För han hittade ju inte.
I Bengts obduktionsutlåtande står att Bengt hade vita hårstrån på fingrarna. Rättsläkaren skrev i utlåtandet att hårstråna troligtvis kom från en katt. Men eftersom polisen inte misstänkte brott skickades aldrig fyndet på analys. Innan rättsläkaren påbörjade Bengts obduktion ska Monica ha pratat med Astrid och berättat att hon varit hos Bengt på fredagen, 2 dagar innan Bengt hittades, med en katt som ingen annan har sett. Efter att Astrid hade pratat med Bengts syster Monica ringde Monica till Gunnar. I det samtalet sa hon att Bengt hade ramlat och slagit sig på den lilla gjutjärnskanonen som stod bredvid Bengts trappa. Men kanonen blev undersökt av polisen och på den hittades varken fettmärken eller blodfläckar som indikerade sammanstötning. När Monica ringde upp Gunnar påstod hon inte bara att Bengt hade slagit sig på kanonen. Hon berättade också att Bengt var full, vilket är anmärkningsvärt eftersom obduktionen som påvisade just detta inte påbörjades förrän dagen efter det här uttalandet av Monica gjordes.
Hur går dina tankar kring att den ni misstänker onsdagen 27 mars pratar om att hon har varit med en katt till Bengt.
Mm.
Och att han har ramlat mot en kanon som står bredvid trappan. Då det först den 28 görs en obduktion som nämner att eventuella katthår finns på Bengt och att han har ett utstansad skada i skallen. I samtal med Gunnar den 27 mars berättar en misstänkte att polisen har sagt till henne att Bengt har varit full. Även den här uppgiften är ingen som ingen borde veta innan obduktionen som sker den 28, det vill säga dagen efter.
Mm.
Och hur tänker ni kring de här? Det är tre saker som sägs av den misstänkte innan det ens någon ska kunna veta det här.
Mm.
Ja, det var ju det som var så märkligt liksom. Så fort då hon gav sig till känna, då visste hon ju allting.
Ja.
Visst. Hon verkar få veta allting i förväg. Och vi har ju konfronterat hon då liksom. Bland annat då vi var på LRF Konsult, boupptäckningen.
Under ett boupptäckningsmöte som ägde rum sommaren 2013 ska Monica, enligt Gunnar, har erkänt att hon dödat Bengt. Men enligt Gunnar var Monica slug och yttrade detta först när personen som skötte boupptäckningen hade lämnat rummet.
Då säger jag till ja, du dödade Bengt. Ja, så. Men nu är han död så nu får du finna dig i det, så. Och så sen kom ju hon tillbaka, den här som hade mötet liksom med oss, om boupptäckningen. Hon kom ju tillbaka och då liksom rann ut i sanden. Och sedan kutade ju hon iväg liksom, då vi skulle ha mötet börja bli avslutat. Och hon undvek ju oss alltid.
Men när hon sa det, vad hände i dig då?
Ja, det har ju varit plågsamt liksom. Dels var jag ju övertygad om att jag hade... Att det var så. Och det blev ju ännu värre efter det. Det har ju varit plågsamma det år det här. Då liksom. För då försökte vi ju att få polisen att göra någonting. Och det. Och man har ju efter det som det blev avslutat. Och det här med att hon står och ropar och gör V-tecken. Liksom, och att det är nedlagt. Och det. Det var då Erik ut och går och de brukar promenera runt.
Samtidigt som brodern Gunnar berättar om ett erkännande från systern får vi genom Bengts andra bror uppgifter om att Monica ska ha dansat och varit glad när hon fick veta att polisutredningen blev nedlagd. Vi hör Erik.
Ja, men jag kom och gick efter byn och sen då stod hon ju upp på gården och gjorde dans, sprattla och gjorde som segerdans.
Hon började göra så när hon såg dig.
Ja.
Mm.
Den är nedlagt. Så, vadå nedlagt? Den är nedlagt. Ja, först hörde man väl kanske inte riktigt. Jag förstod ju, men jag frågade ju flera gånger. Det är slut och så. Polisutredningen är nedlagt. Och dansar vidare.
När hon gör en segerdans angående att hon tycker det är jättebra att Bengts undersökning är nedlagd. Var det någon annan som såg det här?
Nej, det var det nog inte.
Nej. Det är det här som är problemet. Att det är ju... Du har hört det där och hört det. Din bror har ju hört ett form av erkännande när en annan person går ut i rummet.
Mm.
Vad hon har gjort. Att det är ju ni som har hört det och ni är ju tyvärr då visserligen jäviga i målet. I och med att ni också har någonting att tjäna på det. Det är ju... det är ett problem. Mm.
Att Monica ska ha erkänt mord för Gunnar och dansat inför Erik när utredningen blev nedlagd har ingen annan bevittnat. Det är uppgifter som varken vi eller någon annan kan bekräfta. Men en uppgift som går att bekräfta är att det var Monica som anlitade städfirman som kom till Bengts hus några veckor efter dödsfallet. Erik upptäckte städfirman av en tillfällighet när han åkte förbi Bengts hus. Han lyckades avbryta städarna eftersom han ville att polisen skulle göra en kriminalteknisk undersökning först. Vi hör städbolagets vd som vi valt att kalla Lena då hon vill vara anonym.
Ofta så brukar jag ju få information om, all, om det är något speciellt. Alltså. Mm. Men vi hade ju ingen aning om att en person hade avlidit i huset.
I april 2013, månaden efter Bengts död, blev Lena kontaktad av Monica som beställde en vanlig flyttstädning.
Ett flytt eller utstäd av ett hus. Ja, ja men då, det var som ingen mer med det. Och så då blev det två personer då som skulle föra dit. Ja, de for ju och kom ju tillbaka och var ju alldeles förtvivlad. För de hade ju blivit chockade när de hade öppnat dörren. Och sen hade den här mannen kommit då, den här Erik då, och stoppat. Mm. Vad gör ni här? Vem har lejt er? Och ja, ungefär sådär.
Mm.
Lena själv var aldrig inne i Bengts hus, men fick via städarna veta att hallen var full med blod. Städarna hann bara svabba lite på hallgolvet innan de blev avbrutna av Bengts bror Erik. Han var upprörd och undrade vem som hade anlitat en städfirma utan hans vetskap.
Och då ringer jag upp och säger att vet du, vi måste stoppa städningen.
Mm.
För det här verkar ju vara alltså jätteolust och mina medarbetare då var ju alldeles chockad. Hon var hemskt arg på mig eftersom inte vi tog på oss och slutförde städningen. Men jag sa ja, nej, jag sätter inte för mig kändes allting jätteobehagligt. Det här var något jätteotäckt. Och sen började prat och rykten gå och jag brukar inte lyssna på sånt. Men jag kände att vi... Nej, utan det här måste redas upp, sa jag. Jag hoppas ju verkligen att allt blir ordning och reda och det blir någon klarhet i det där. Det är ju obehagligt alltså.
Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den tredje delen av Vad hände Bengt Jäger? En serie i 6 delar producerad av Ebba Adsenius och Jonny Kock. Exekutiv producent Nils Bergman. Tack för att du har lyssnat.
Nu ska du hålla... I er när ni ska träffas.
Ja, det ska bli spännande. Mm.
Vad tror ni om chanserna?
Och lokalisera var som finns. Mm. Ja. Kanske i Förenade Arabemiraten.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.